Podplay.
Vi är live ifrån Stockholm, Sverige och Spanien någonstans. Det här är D-Day Messiah. Datumet är den 25 maj och jag heter Messiah Hallberg.
Klara Doktorov.
John Wilander Lambrell.
Ja, ni känner mig. Ni vet hur glad jag blir när det går bra för andra. Och jag skulle vilja gratulera då influerarna och entreprenörerna Alice Stenlöf och Spraytan Klara som då har Sveriges största podcast. Numera. Den gick upp då i topp på listorna, väldigt kul ju. Det finns ju någonting väldigt kul tycker jag, just det här att iaktta andras framgångar på avstånd. Och jag har ju varit ett stort fan av Vad fan händer nu då, sen den startade. Det är så namnet på podden, Vad fan händer nu då, deras podd, inte den här podden. Ibland är det ju spännande tycker jag att stå, likt som konstnärerna som besöker Sixtinska kapellet kanske, och står och tittar på de stora mästarna, hur gör de, vid en snabb anblick så kan det se likadant ut. Jag har ju också en pensel, jag har ju också färg, men hur kan jag gå från det jag gör till det mästarna gör? Och så är det väl lite när jag lyssnar på den podden. Då har jag analyserat, inte skrattat det här är ju allvarligt på ett sätt. Då såg jag i tidningarna att en av de här podddeltagarna då, Alice Stenlöf, hon har inlett då en lesbisk romans som var omskriven i veckopressen. Och jag tror att det också kan locka till lyssning. Och därför tänker jag, hur ska vi kunna nå nästa nivå? Och därför tänker jag, John, du är ju i Spanien nu. Vad tror du om att du inleder kanske en homosexuell flört med en spanjor på playan? Är det en idé som skulle kunna nappa?
Du tänker att det är just det homosexuella som tar in lyssnare?
Kittlande, va?
Ja, men varför gör inte du det då?
Jag är ju fast här i Stockholm.
Jo, men det finns väl homosexuella i Stockholm också?
Ja, gud ja. De
Eller
finns...
är de bara i Spanien?
Mer katolskt här i Sverige, var det? Jag tror att...
Finns det någon homosexuell ådra i dig, John?
Nej, jag tror inte det. Jag vet inte. Nej, det... Ja, alltså jag gillar att ha fina kläder.
Men det är väl inte homosexuellt? Men du blandar ihop det.
Vänta, men jag kommer ut till dina föräldrar om det bara är det som...
Jag kommer ut med garderoben med nya designkläder.
God morgon på er, torsdag morgon. John, du är i Spanien. Du har skickats dit för att följa upp det senaste som har hänt. Madeleine McCann, den lilla flickan, försvann i Portugal, i Praia da Luz. För vad hurtigt jag sa det, men det har ju skett någonting där i veckan och du stack på rekordtid dit för att som enda svenska reporter, tror jag, på plats följa eftersökningarna. Det får du gå igenom sen lite längre fram i krimmorgon.
Ja, precis. Nej, men det, jag är inte precis vid, jag är på samma kust, men jag får liksom inte riktigt vara i närheten av utredningen och så på grund av, ja, det behöver vi inte gå in på, men jag är på avstånd, men inom behörigt avstånd. Jag kan liksom nästan höra hur de gräver här borta, så att det tänkte jag berätta lite mer om sen.
Okej, på tal om HBTQI plus, säger man va? Lite allvarligare nyheter från USA. Target, som ja, är väl någon slags galne Gunnar, eller jag vet inte om galne Gunnar finns kvar, men det är väl någon slags sån, ja, men det är väl det är, en sån all...
ja.
Ja, men vad fan heter svenska motsvarigheten?
Krimskramsbutik.
Det finns kanske inte någon... Precis. De firar då Pride-månaden i maj och har tagit fram massa olika produkter då som de har marknadsfört, som de nu har fått ta tillbaka, antingen sluta sälja eller flytta till baksidan av butiken längre bak, för att folk har då antingen attackerat anställda på taget eller då bara blivit våldsamma och attackerat produkterna, kastat ner dem på golvet. Alltså sådana här, ofta då kopplat till transrörelsen, transaktivism. Mm-hmm. Vilket verkar vara den stora kulturella, vi ska inte fastna för mycket i det här, men det verkar vara den stora kulturella skiljefrågan eller liksom brännpunktsfrågan som definierar det här kulturkriget just nu. Det är liksom ståuppkomiker och högertyckare och sådär. Även i Sverige här med dragartister och så här. Det finns någonting kring det här som uppenbarligen är väldigt, det låter ju fel att säga i ropet, men det är det här som folk verkligen brinner för när det kommer till kulturkrigsfrågan över hela världen.
Är inte det bara en konstruerad fråga? Alltså så här, det är en slagpåse för högern, antar jag, bara för att man ska ha någonting att prata om.
Ja, fast uppenbarligen så är det ju folk då som ändå tar sig då till de här Target-butikerna och också nu får effekt i och med att det här stora företaget då drar tillbaka vissa produkter. Några produkter är då bland annat sån här, ja, det är väl en ny typ av baddräkt som kanske inte fanns på Galna Gunnar back in the day. En baddräkt där man kan stoppa in, man kan gömma undan då...
Penis.
Ja, precis.
Så vilket... tänkte du att det hette?
Du vill inte säga ordet.
Nej, jag ville välja rätt ord. Det kanske är en penis då. Det är det väl.
Det är en penis.
Det är en penis, ja. Precis. Och det har, en sån dräkt har jag aldrig burit, såklart. Jag har aldrig känt behovet av det. Men det är väl fint att det finns kanske. Men vissa blir då vansinniga av det här. Man måste ju också förstå lite... Det är ju lätt att välja sida i det här, såklart. Det finns ju liksom väldigt tydligt en god och en ondskefull sida. Men det finns ju också olika aspekter från hur insatt man är det här. Jag bara läste en bok som kom här för några månader sedan. Maggie Habermans Confidence Man om Donald Trumps uppkomst. Eller hela vägen fram till när han blev vald president. Jag läser den på svenska här nu. Och då går ni igenom hela processen då. Och då repeterar de just det här. Inför debatterna mot Hillary Clinton så skulle de då eventuellt ställas inför någonting kring det här med transfrågan och transgender och så här. Och då repeterar de det här innan vad Trump skulle svara om den här frågan kom upp. Och då frågade då Priebus, som då medarbetare till Trump, han frågade, skulle någon som identifierar sig som man kunna använda flicktoaletten? För Trump hade haft liksom problem att ta sig ur den här frågan tidigare. Det är lätt att trassla in sig, lätt att använda fel ord kanske. Så här. Och då svarade han, det här är bara väldigt tydliggörande vilken nivå kanske vissa befinner sig på. Han fick frågan då, skulle jag som identifierar mig som flicka men ändå är en man kunna använda en flicktoalett? Och då svarade Trump, då har jag en fråga bara först. Kukad eller avkukad?
Va?
Ja, alltså det är en svensk översättning då. Jag vet inte vad dikt eller didikt, eller jag vet inte vad det står i den engelska boken.
Alltså om man hade genomgått en könskorrigering.
Ja. Precis, men jag menar bara att det på den här basala
kukad
nivån. Ja, det var också en fråga jag aldrig har ställt till någon. Men jag menar bara att det är så lätt när man är, ibland är ju progressiva människor väldigt, det är ju såklart fint att vara progressiv så här. Men man måste också komma ihåg att de som inte är det är liksom på den nivån, de är på kukad eller avkukad nivån. Så ibland kanske man måste bara, jag vet inte, mötas halvvägs. Förstår du vad jag menar? Utan att för den delen stå och bränna upp genderfluid barnböcker på taget.
Ja. Ja, men jag tänker kring det där också att så, transrörelsen har gjort det lite svårare för sig. För att det finns så mycket beröringsskräck och det är väl den då högern använder som slag på sig. För att de tycker, det är en väldigt liten fråga. Väldigt få människor identifierar sig som trans. Men bara det här med till exempel då att säga att det är könskorrigering, det ska man inte göra nu, utan det ska vara könsbekräftande vård, för att bekräftande är någonting positivt. Och så här, alltså så här, det blir som begreppsförvirring. Man säger skitsamma vad vi kallar det för eller inte. Jag kan förstå att om man är trans att man har ett behov av att bli synliggjord och att det finns en terminologi och så vidare. Men jag tycker att om man liksom grävt den där gropen så jävla djup, vilket gör att det är så svårt och ömme för frågan alltid. Och då är jag ändå team trans, måste jag säga.
Det här ordet könskorrigering, alltså det är väl ett rätt nytt ord. Har det redan blivit ersatt med ett ännu mer då PK-ord?
Ja,
alltså, det hade ju
precis.
Väldigt kort brintid.
Alltså det är svårt för folk att hänga med, och det är det som jag tror att högern då, extremhögern framförallt, börjar bli lite så här, men vad fan, sluta tramsa. Det är bara trams allting. Och så angriper man då baddräkter med snoppgömmor och liksom egentligen då transvestiter som inte ens är trans, som läser barnböcker på bibliotek och sådär. Så
är det en sån baddräkt jag ska dra på mig här nere, vad det ni tänker?
Med snoppgömma?
Ja, det är möjligt. Alltså att du... Vad gömmer man den då? Är det som... Vi pratade om Joe Labero här för några dagar sedan.
Är det han som har designat den?
Är det den typen av... Alltså...
Jag tror bara att det är spanks för snoppen. Förstår ni? Killar har ju aldrig på sig spanks. Men spanks är ju då en slags hålla in underplagg då som... suga in allt liksom, om man vill få lite former och mage och sånt där som man kanske inte vill ska puta ut. Och då tänker jag att det är samma med liksom extra effekt fast neråt. Kan det inte vara det?
Mm-hmm. Ja, kanske. Jag köpte ju motsatsen då. Jag hade ju förut boxer med push-up som då var motsatt, att det skulle vara en extra synlig. Det var en motsats då. Ja, men för att ge en illusion av en...
Varför det?
En väldigt betydande...
När hade du de här?
Nej, men när man ville kanske imponera på någon i... omklädningsrummet.
Du körde inte den gamla sockan då?
Nej, det blir så genant när man duschar så.
Men den trillar ut, strump.
Ja, nej, men vad heter det nu? Inte könskorrigering utan könsbekräftande.
Könsbekräftande vård.
Ja, och då ska man komma ihåg att motståndarsidan står på nivån kukad eller avkukad. Så att det
exakt.
Finns ett glapp där.
Ja, det är det det gör. De enda som fäster det där glappet är extremhygg.
På På tal om extremhögern, låt oss prata lite mer om dem. Jag vet inte om ni har hängt med den här lilla härliga, det här rör ju oss lite grann, det är en härlig nyhet. Det visar sig då att några som befinner sig till höger har då stämt Bianca Meijer, alltså komikern. Hon har en podcast med Jonathan Unge och de har då stämt henne för någonting som de sa i podden om då det som de menar är nazister. Och nazisterna då menar att de inte är nazister. Alltså nazisterna blir upprörda, de är då inte nazister menar de. De är bara, de tror mycket på nationsgränser, vilket är ju... Ja, det är ett fint sätt att formulera det.
Jaha.
Men vad med dem gör att de är nazister då?
Det skulle väl vara det här att de menar att det kanske är lite med folkutbyte och...
Arisk ras.
Judarna som styr allting och att det finns en... Det är där lite grann, men jag menar bara att nationsgränser, andra... Man behöver inte vara nazist bara för man tror på nationsgränser. Andra framträdande ledare som har trott på nationsgränser genom åren har ju varit till exempel Adolf Hitler. Så att det finns ju många exempel på...
Fast han har ju inte respekterat de där gränserna, det kan man ju inte säga. Så egentligen trodde han ju inte på gränserna.
Han tror på utvidgade gränser.
Utvidgade nationsgränser.
Gränser som är flytande.
Ja, verkligen. Kukade eller avkukade. Ja, det är en nationsbekräftande gränsdragning.
Det är ändå ett bättre ord. Det skulle ju Putin använda istället för special military operation. Nationsbekräftande operation.
Han tycker att det är provocerande med alla som fortfarande slänger sig med det lite mer hafsiga nationskorrigerande. Ja, i alla fall, det de hade sagt då i podcasten Den unge Meijers lidande, så hade de kallat då en icke-namngiven person för nazistpyssling. Nazistpyssling. Under tisdagen så var det då i Stockholms tingsrätt ett mål här då, där en av de här då, han som hade då kallats för nazistpyssling, stämde då dem för förtal. Och det är ju intressant när man själv sysslar med podcasting, liksom inte på en sån framgångsrik nivå som Alice Stenlöf och Spraytan Klara, men ändå att man håller på och larvar sig. Att det kan ju då styra, jag har ju aldrig tänkt på just den hotbilden, att det kan vara ett förtal om man säger någonting, och speciellt inte, jag visste inte att just pysslingar var så känsliga.
Men var det det som var förtalet, alltså att han blev kallad pyssling eller nazist?
Det är ju det som är det roliga då. Det är alltså inte själva ordet nazist som han har blivit irriterad på, utan det är ju då ordet pyssling.
Va?
Ja.
Ja, men det är ju kränkande. Ingen vill väl vara en pyss, alltså en liten sån här som bor under sängen.
Fast pysslingar finns ju inte, de existerar inte, så därför så blir det ju, det kan
jo,
ju inte vara
gjorts,
en rimlig...
Det har gjorts filmer om
Nils
dem.
Karlsson var väl...
Ja, fast vadå film? Du menar att alla filmer är sanna? Alla filmer är dokumentär?
Nej, det var lite konstigt att han blev mindre och större hela tiden, men han kände... Just det, precis. Nej. Men alla pysslingar som jag har sett genom åren har ju varit ganska godhjärtade och inte så för, de har inte stämt någon för förtal. Det var inte så Nils Karlsson pysslingfilmen slutade.
Uh-huh.
Att det var så i tingsrätten då att han satt där och var upprörd.
Jag trodde aldrig pysslingen var från Irland. Nej.
Han satt i världens minsta rättssal och var jätteupprörd.
Domaren var som en sork eller något. Ja, men han är då upprörd här för att han menar då att ju, han själv är kortare än medellängden och att det här är då någonting som har varit känsligt för honom. Det står då i den här som har skickats in i förtalsanmälan, så står det: i snart en månad har händelsen med Bianca Meijers anklagelse präglat mitt liv. Ända sedan jag hörde talas om poddavsnittet har jag varje dag oroat mig för hur många personer som kan ha tagit anklagelserna för sanning. Jag hade svårt att sova natten efter att jag fick reda på avsnittet, skriver då den här killen i stämningsansökan. Just ordet pysslingar som han är kortare med. Och såklart att det är svårt att sova när man får höra någonting där. Speciellt när man sover på en hatthylla, vilket han tydligen gör. Speciellt, men...
Fast nu tangerar vi ju. Snart kommer du få en anmälan på dig.
Här blir det steg två i stämningen.
Nej, det är vad jag har hört. Det, jag vet inte, det syns som, det känns bara obekvämt. I alla fall, Bianca Meijers advokat Monique Wadstedt, som är då den främsta Östermalmsadvokaten i Sverige, hon säger att det handlar om konstnärlig frihet och få uttrycka sig som komiker, säger hon. Och det kan man väl tycka att det gör. Jag bara tyckte att det var intressant. Det påverkar ju lite det man gör i en podd, om det då sitter en pyssling och lyssnar på allting som man säger och sen kan bli upprörd. Vilka andra sagoväsen, alltså förstår ni igen det här, har vi en geti som lyssnar? Alltså finns det troll som sitter just nu och väger mina ord på guldvåg?
Ja, det finns det nu.
Det är ju det som är läskigt.
Mm.
Ja, vi får väl se om du blir inkallad i en trollrättssal.
Jag får ett sånt argt e-postmeddelande från Blunder. Han säger: jag hörde vad du sa om oss dvärgar, och det är inte okej. Vi ses i tingsrätten. Det är lite läskigt tycker jag bara. På tal om läskigt, John, det är torsdag, det är krimmorgon och du är på plats i Spanien.
Krimmorgon.
Ja, det stämmer. Vi har ju då, otroligt nog får man väl ändå säga, det händer grejer i Madeleine McCann-utredningen. Det tror jag ingen har missat.
Ja, men jag såg det.
Precis. Vi har ju pratat om Madeleine, om liksom själva fallet och vad som hände och sådär. Så det tänker jag väl inte att vi ska dyka ner så mycket kring. Men just att det här är ju 2007, maj 2007 som hon försvann. Nu är det maj 2023. Så det är ju liksom 16 år sedan det här. Fall som är så gamla där det liksom inte finns DNA. Alltså de löses ju aldrig. Och det finns inget DNA i det här fallet då. Men det som händer just nu då, det är ju alltså att polisen, portugisisk polis tillsammans med tysk polis och brittisk polis är då och gräver och dyker i ett område utanför Praia da Luz, den här lilla semesterorten i Portugal där Madeleine försvann ifrån. Och de letar då, ja, dels såklart efter kvarlevor från Madeleine McCann, men man letar också efter hennes rosa pyjamas. Som har blivit ganska signifikant. Om man tänker på Madeleine McCann så ser man ju ofta henne i den här liksom rosa outfiten hon hade på alla de här bilderna som har kommit ut på henne på semestern, eller hur?
Och det var den hon försvann i, eller?
Ja, precis. Hon sov alltid i den. Det var den hon försvann i. Och den är ju ganska speciell då, den här pyjamasen. Så skulle man hitta den så skulle det ju vara allra mest sannolikt hennes pyjamas. Om man inte kan hitta kvarlevor då. Det som är spännande nu, det senaste som har hänt är ju att polisen har ju liksom fotats då där de har stora påsar med sig med material som de åker tillbaka med till stationen. Så de har hittat grejer. Sen vad det är, det vet de ju inte, utan de plockar väl bara grejer därifrån. Men det som är grejen med det här, det är ju då att man tror att det är den här Christian Brückner som har kidnappat och mördat Madeleine McCann. Anledningen att man söker i det här området är att han befann sig mycket där vid en damm då. Som han kallade mitt egna lilla paradis. Som han hade sagt då att han hängde mycket där. Och därför tänkte jag att vi skulle liksom dyka ner lite kort i vem den här Christian Brückner är. Som man nu får ändå säga är huvudmisstänkt i fallet då. Inte bara från tysk polis utan även från brittisk och portugisisk. Och den här Christian Brückner då, han föddes 1976 i staden Würzburg. Han blev adopterad kort efter han hade fötts då och fick då namnet Brückner. Och han begick sitt första brott 1992 när han var då 16 år gammal. Han gjorde lite inbrott och sådär. Två år senare, 1994, så får han ytterligare en fängelsedom. För att då har han då för första gången, i alla fall som man vet, då förgripit sig på ett barn. Året därpå då, 1995, då beger sig Christian Brückner. Han kommer ut från fängelset, ungdomsfängelset, och beger sig då till Portugal. Han är då 18 år, han backpackar. Han börjar jobba på sådana här hotell då som finns där. Inte det hotell som Madeleine försvann ifrån, men lite sådana hotell i krokarna där av Lagos och Praia da Luz. Han började också dela med lite droger och ja, han var involverad i massa liksom skit där och något sånt här gängkriminalitet som smugglade droger. Han höll på med lite sånt. Och sen då, kanske det som fick polisen att bli intresserad av honom, det var ju då att september 2005 så bröt han sig in i en lägenhet i Praia da Luz och våldtog då en 72-årig amerikansk turist. Det var en väldigt grov våldtäkt, men jag tog in för mycket detaljer. Väldigt obehagligt i alla fall. Men det här skulle han inte dömas för en långt senare. Utan han fortsätter att vara då runt i krokarna där i Portugal. Han bodde då i ett, det kallas farmhouse. Jag vet inte riktigt vad det är. Det är väl liksom ett, ja, men ett litet hus då ute på landsbygden tror jag att det är. Har ni någon koll på vad ett farmhouse är?
Ja.
Alltså, inte en bondgård är det ju inte, utan det är ju någon typ
nej,
av...
Nej, det är mer agriturism antar jag liksom. Att det är liksom lite lantligt men utan produktionen.
Ja, precis. Han har hyrt ett rum där tror jag det är då. Nu är vi i april 2007. Och det han gör då är att han flyttar ut från det här farmhouset och flyttar då in i en skåpbil istället.
Det är ju aldrig ett bra tecken.
Nej, det är ju...
När en släkting hör av sig och säger att vill jag hälsa på mitt nya hem? Det är en skåpbil.
Det är också sånt som gör att man kan bli misstänkt när barn försvinner. Alltså om man bor i en skåpbil.
Ja.
Just det. Ja. Kolla med killen som bor i skåpbilen precis där det hände.
Ja, precis. Ja, och verkligen. Det var ju precis det han gjorde då. Han bodde i en skåpbil precis där det hände. Den här skåpbilen, finns bilder på den. Den ser också ut som en sån skåpbil som såna här shady figurer bor i. Det är ingen sån som man har på Burning Man, utan det, den är lite fulare då. Och då, den 3 maj 2007, så försvinner ju Madeleine McCann. vid 22-tiden på kvällen från sitt sovrum på det här hotellet då. Och det som är intressant är att man i efterhand har kunnat se att Christian Bryckners mobiltelefon var i Praia da Luz den här kvällen vid den här tiden. Mm-hmm. Det är det man vet om honom, och att han bodde i den här skåpbilen då. Och kort efter Madeleines försvinnande så återvänder Christian Bryckner till Tyskland och bosätter sig där igen. Några år senare, 2011, så blir han dömd för drogförsäljning, och några år senare kommer han ut ur fängelset och börjar bedriva någon liten kioskverksamhet i en småstad i Tyskland. Han återvänder sen till Portugal, åker tillbaka till Tyskland, får en ny dom då för att ha förgripit sig på ett barn, och han blir också dömd för barnpornografibrott 2016. Sen finns det liksom lite rykten kring honom, det här att han då på 10-årsdagen av Madeleines försvinnande ska ha befunnit sig på en bar där de visade tv-inslag om det här då, att han då skulle ha sagt till en kompis som han var där med att jag vet vad som hände Madeleine McCann. Sånt där ska man alltid ta, tycker jag, liksom lite grann med en nypa salt. Det som händer då är att kort efter det här så blir han åtalad för den här våldtäkten som begicks 2005 i Portugal på den amerikanska turisten. Och han blir dömd för det, och där sitter han nu i tyskt fängelse för den här våldtäkten. Det har dykt upp lite nya misstankar mot honom om andra sexbrott då, som han också ska åtalas för snart. Och då den 4 juni 2020, då utnämner ju Tyskland honom då till en då, ja, alltså huvudmisstänkt i det här fallet. Och jag har pratat lite om den här Christian Bryckner, och jag har ju liksom alltid, jag vet inte, jag har varit lite så här skeptisk, inte till honom som misstänkt, han är liksom en väldigt bra misstänkt. Jag tror att han är precis den typen som har tagit Madeleine, absolut. Men jag tycker mycket stämmer in på profilen väldigt bra. Jag har haft lite problem med den tyska polisen och tyska åklagaren, för de har ju tjatat om den här killen alltså i flera år nu. Det har ju kommit en dokumentär om honom och så här. Men problemet var att de hade ju aldrig hört av sig till McCann-familjen eller till brittisk polis. Utan det är ju bara den här då åklagaren som har stått och tjatat om honom. Men varför har det inte hänt någonting? Jag menar, det är ju så här, vad ska hända så här lång tid senare? Så jag har alltid undrat lite det där, varför de, det verkade som att de liksom, ja, jag tyckte det lät lite som att de sa att de hade mer än vad de kanske hade då. Men det som är intressant nu är att nu har det ju då äntligen hänt någonting. Så jag får ju kanske anledning att omvärdera det där lite grann. För nu gör man ju verkligen det här söket. Mm. Det måste ju bygga på någonting. Troligtvis inte hans egna ord, för han har ju alltid nekat till det här.
Men vad är det de gör? De är alltså på det här stället som man kallar då för mitt lilla paradis och undersöker det. Ja.
Det är en insats som görs av de här tre då polismyndigheterna, den portugisiska, den brittiska och den tyska. Så det är en stor operation liksom. Mm. Det man tror är ju då att han har kidnappat henne, tagit henne hit då och dumpat kroppen. Varför man tror det vet vi ju inte. Men det ska ju också sägas att den här dammen har ju redan sökts av en privat utredare som McCann-familjen anlitade 2008. Då fann man ingenting. Den utredningen var ju då, ja, gjord av en privatutredare, så det kan man ju liksom inte veta om han var en odugling eller inte. Och det kan ju vara också svårt att hitta grejer. Det här är ju en betydligt större insats med mer resurser då än vad kanske han hade. Jag menar, det vore ju helt otroligt om det skulle vara så att man hittar någonting i relation till Madeleine McCann på den här platsen. För han är ju nu, Christian Bryckner, formellt då utnämnd till en så kallad arguido. De är någon stor grej i Portugal, det vill säga huvudmisstänkt. Men det var ju också Jerry och Kate McCann en gång i tiden. Och så att, jag menar, det behöver ju inte betyda någonting egentligen.
Nej, jag fattar.
Men jag tänker bara så här, vad ska de hitta där så långt efter? Jag förstår inte riktigt det. Alltså, så här, borde inte allting ha blivit förstört för det här laget?
Eller, nej, men alltså, kroppar kan man ju hitta. Alltså, tänder och ben och sånt,
ja,
där. Det går ju att hitta
absolut
långt
men
efter.
Men typ en pyjamas och sådär. Och om man skulle ha dumpat henne i en sjö så känns det som att hon kanske skulle ha dykt upp, ja, men, jag vet inte.
Ja, men se att man stoppar alla grejer i en plastpåse eller soppåse eller sådär och knyter den och liksom gräver ner eller sådär. Då är det bevarat. Alltså en pyjamas, ja, försvinner ju inte på 16 år om du lägger den någonstans. Alltså den förmultnar ju inte.
Nej.
Det tror jag inte.
Nej, i och för sig, se på boxningsmannen. Hans kläder fanns ju kvar.
Ja, precis. Och det är ju ännu äldre än det här fallet.
Var han homosexuell? Det vet man inte. Även om han gillade fina kläder.
Ah. Det behöver inte betyda. Man kan gilla fina kläder. Inte spela.
Ja, men han gillade verkligen fina kläder.
Roligt om jag skulle börja jobba som så, etnolog eller någonting. Så bara, det är ju tydligt att boxningsmannen älskade män nonstop. Han kunde inte få nog av dem.
Han älskade YMCA.
No.
Vad baserar du här på? Kläderna, kolla bara kläderna han hade. Väldigt moderiktigt snitt. Vi får se, det här var väl allt vi hade för idag. Vi hörs imorgon, då är det fredag. Följ med oss då. Ta hand om er själva och varandra. Hej, hej.
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 Podplay, en del av Power Media.